välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast med Karin Londré och Anna Sandell.
Hej, tajt!
Eller?
Det var så bra.
Tack!
Hej!
Stackars dig, du är sjuk.
Jag är sjuk, men the pod must go on.
Verkligen. Det var inte, jag skrev ju det till dig att vi kan ju släppa senare i veckan om du är sjuk. Och du bara, nej, det är bara att riva av. Vi gör det.
Men också typ att det är så här, om det känns som en så stor grej.
Show
om
must go on.
Exakt så. Det känns som att det skulle vara en så jävla grej om inte podden kom när den ska komma.
Jag vet, men jag tror folk hade förstått.
Men jag tror att vi måste spara den till värre saker än min förkylning. Det är skönt att ha den.
Nu ringer mamma.
Hej mamma, jag poddar. Jag ringer sen, hej.
Det där är mitt värsta sorts samtal. Hej, jag kan inte prata nu.
Men det är ju för att du fortsätter ringa. Hon slutar ju fan aldrig ringa.
Har du inte telefonsvarare?
Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Det var sjukt.
Men eller vadå, jag har inte så. Hej, du har kommit in.
Inte?
Nej, har du det?
Ja.
Men jag blir bara arg om de pratar in telefon.
De enda som pratar in
är din pappa, typ.
Är pappa och mamma.
Ja.
Och pappa säger alltid så här, dagens datum, vad klockan är och typ om man är på landet, hur mycket det blåser och från vilket håll. Alltså det är verkligen
det här, han bara ringer och avlägger sjörapporten.
Ja, exakt.
Alltså, och det blir kuling här
verkligen.
Utanför.
Det jag tänkt på varje morgon när jag lyssnar på morgonstudion. Mm. Heter det så? P1.
Ja, P1 morgon. Nej.
Ja, ni vet. Det där. För då är typ 7:53 så läser SMHI vädret.
Mm.
Och det är så sjukt tråkigt att lyssna på. Och det måste vara så sjukt tråkigt att läsa det.
Men är det typ, för att jag tycker att P3 Nyheter är så himla bra på det. För de river av det på 20 sekunder. Bara, det blir kallt i norr, det blir lite varmare ju längre söderut man kommer.
Nej, alltså det här är 3 minuter och så är det så här, från Kvarken blåser det nord 6 sekundmeter.
Nej, Kvarken.
Jag vet inte, men de pratar om det varje morgon.
Från Kvarken blåser det 8 meter i sekund.
Exakt.
Vi har några saker vi måste prata om.
Berätta.
För det första, Musikhjälpen.
Ja.
Nu är det Musikhjälpen och det innebär då att vi kör på nu med den här aktionen.
Ja, som är så
nej,
kul.
Inte en aktion, en insamling är det. Som vi gör tillsammans med Elinor och Johanna från Vad blir det för mord?
Så upp till, om vi får ihop 50 000 tillsammans med dem, så ska vi spela in ett specialavsnitt. Vad blir det för mord mot mord?
Som är, blir ett sånt jävla superavsnitt.
Ah.
Som kommer pågå i all evighet. Det kommer vara askul.
Det kommer vara askul. Och jag tror vi var uppe typ sist jag kollade i drygt 20 000.
Ja, ah, så nu är det...
Så
det,
man behöver ge så himla lite för att komma upp i det. Och
exakt.
Det är för en så bra sak.
Man kan bara typ så här swisha 10 spänn.
Exakt, det räcker. Och det är för att allas rätt att fungera olika.
Exakt.
Det är otroligt. Tema.
Så gör det. Det kommer bli svinhärligt. Jag vill väl gärna göra det avsnittet.
Jag tror det kommer bli fantastiskt kul.
Så se till att göra det. Det var det ena jag tänkte på. Det andra jag tänkte på är att vi ska spela in ett specialavsnitt nu i slutet av året. Nu,
just det.
Den 19 december så spelar du och jag in 2 avsnitt. Som blir lite specialavsnitt. För då kommer vi köra lite frågepodd. Vi vill ha in era typ så spännande, spökiga, läskiga, bra historier, roliga, whatever. Vi vill ha bra historier som
exakt.
Ni tror att vi och även de andra som lyssnar kommer vilja höra.
Ja.
Och de kan man maila in
till mordmotmord@gmail.com.
Hallå, vi har skaffat mailadress.
Så härligt.
Det tog bara ett år.
Ja.
Så man kan skicka sina stories dit. Jag vet om att det var en person som skrev till mig att hon hade en svinbra självupplevd spökhistoria som man skulle skicka. Så det ser verkligen fram emot. Och sen så har vi också, så kommer vi typ svara på lite frågor och så om man har några.
Exakt.
Så att vi har startat en tråd i Facebookgruppen. Om man söker på typ frågor så borde man hitta det.
Mm.
Jag kan bumpa den i samband med att vi släpper det här också. Och om man vill mejla in sina frågor så kan man självklart göra det också.
Mm.
Så att skicka historier, ställ frågor och sen så kommer vi också då förstås berätta om fall och sådär också. Så det kommer vara lite special som det är vid den här tiden på året.
Exakt.
Visst tycker du inte att jag har gjort det mysigt här?
Jo, det är så mysigt med röda tända ljus.
Ja, jag och Marcus har börjat bry oss om vårt hem.
Ja, vad mysigt.
Fast det enda Marcus gör är att han typ dammsuger slarvigt typ en gång om dagen.
Men det är bra.
Jag vet, men det är också så himla kul när man, jag tar ett varv med dammsugan. Okej, gör det.
Men det är också som vid de här tiderna så drar man in så mycket grus.
Ja.
Och som man har, som ni har, som jag också har hemma, att man passerar hallen ganska mycket.
Just det.
Så drar man med ganska mycket grus.
Jag har tänkt
in.
På så mycket saker som jag aldrig har tänkt på i mitt liv.
Men det är det värsta jag vet, när man går upp på morgonen och så man grus under fötterna.
Ja, så grusar man loss. Ja, jag fattar. Bra.
Så om Oskar lyssnar på det här, ta ett varv med dammsugan varje dag du är hemma också.
Gör inget om det är lite slarvigt. Har du något du... Jo! En grej som har hänt är att han, jävla personen i Teacher's Pet. Började du någonsin lyssna på Teacher's Pet?
Ja. Men jag kom av mig när Kepler-boken kom ut.
Just det.
På Next Story.
Och det är så jävla många avsnitt. Jo, men i...
han har blivit dömd.
Eller gripen i alla fall. Personen som är, som man typ tror då. Det är en australiensisk podd om, som handlar om en kvinna som försvann. Och typ hennes snubbe var så här, she joined a cult.
Det var riktigt suspekt.
Och alla bara köpte det rakt av. Så jävla konstigt. Så den snubben är nu gripen för att man tror.
Inte bara en snubbe, utan det var hennes man som hon hade två barn med.
Hennes man som hon hade två barn med. Och som blev ihop med sin typ
elev
som var typ 16 elev. År gammal, och hon flyttar in i huset typ dagen efter.
Det var
riktigt konstigt. Så det är fett. Det blir man ju glad av.
Verkligen.
Ska vi köra på eller?
Ja, men vi kör. Även den här veckan har vi med oss Next Story som samarbetspartner.
Förvånande. Exakt. Alla som går in på nextory.se/kampanj och skriver in kampanjkoden mod mot mod får en hel månad Nextory gratis med ljud och e-böcker.
Vad tipsar du om den här veckan?
Den här veckan tipsar jag om Det kom för mig i en hast, som handlar om, det är en sann berättelse om Ingeborg Andersson, barnamörderskan.
Oj, spännande.
Och vad som hände den dagen när hon gick från vanlig mamma till barnamördare 1929 i Göteborg.
Spännande.
Vad tipsar du om?
Jag tipsar om en deckare även den här veckan.
Yep.
Som heter Under ytan, som är skriven av Johan E. Sköld, som utspelar sig i Roslagen.
Känner igen det, varför gör jag det?
Jag vet inte.
Kanske den bara för att jag känner igen att Under ytan.
Kanske. Jag lyssnar på den just nu, den är spännande.
Nice. Så nextory.se/kampanj, skriv in mod mot mod som kampanjkod och så får ni en månad gratis och kan lyssna på de här böckerna och många, många fler med oss. Jag känner att min röst typ är lite trevligare än vad den brukar vara.
Du låter verkligen förkyld, skulle jag säga.
Trevligt.
Ja, men det är trevligt.
Gulligt.
Jag tycker att jag har fått en perfekt teknik här, ser du det?
Det har jag verkligen det. Det här är den mysiga podden. Vårt mysavsnitt när vi poddar från soffan. Och jag har på mig morgonrock.
Det är verkligen härligt.
Men jag varnade innan.
Jag vet, och jag är så glad för din skull, som jag alltid så har på mig hemmakläder när du kom hem till mig.
Vill du låna dig hemmakläder? Vill du låna Marcus morgonrock? Den är också nitvättad.
Någon gång borde vi ha ett sleepover-avsnitt.
Gud ja. Där vi bara poddar, vi spelar in dygnet.
Det vore livesänder från hela kvällen. Och hela dygnet.
Det är verkligen en sån grej som man tänker, du blir trött bara du tänkte på det.
Jag tror att det skulle vara för alla att titta. Jag bara, jag går och lägger mig halv tio.
Men man skulle i alla fall kunna typ gå upp tidigt och kolla på Nyhetsmorgon med dig.
Ja, det kan man.
Medan jag sover. Vi jobbar i skift helt enkelt.
Exakt.
Okej. Nu kör jag. Jag har en fransk historia.
Jaså.
Vilket innebär att det kommer vara många namn som jag inte kan uttala.
Nej.
Riktigt många. Jag ser det redan nu. Jag ska prata om Jean-Claude Roman. Jean-Claude. Han föddes då den 11 februari 1954 och växer upp i Clarvaux-le-Lac.
Bra.
Ja. Ingen snälla påpeka att jag inte kan prata franska, för det är jag den första att hålla med om. Det här ligger då i regionen Jura i östra Frankrike. Och hans föräldrar, som heter Aime, hur tror du man säger det?
Inte Aime.
Vi säger Aime. Och Anne-Marie Roman, de överraskade honom och hans syskon med sin kärlek. Och under hans uppväxt så är det liksom alltid så superbra. De bor i någon liten fransk by som ligger vid någon sjö. Alltså, fattar du vilket jävla mys det är?
Ja, verkligen.
Så att Jean-Claude kommer senare att säga att hans föräldrar, alltså att inga föräldrar kunde ha skänkt honom mer kärlek än vad hans gjorde. Han är typ ganska tystlåten och och lite så nördig, håller sig för sig själv, men är typ bra i så här skolan och verkar vara liksom ett helt vanligt barn typ. Det enda då problemet är att han ibland ljuger för sina föräldrar och framförallt för sin mamma.
Om vad då typ?
Ja, men typ lite grann för att skydda henne. För hon är alltså hon är jättefin liksom och så jättebra mamma, men hon är liksom lite känslig eller så. Så att han börjar typ lite tidigt så här, men ljuga för att skydda hennes känslor.
En vit lögn typ.
Ja, men exakt. Mm. Men hennes pappa är, eller hans pappa är, han är liksom extremt så röttskaffen, så typ han vill, det är liksom hans idol. Så det är liksom hans uppväxt. 1971 så började han läsa förberedande kurser på universitetet i Lyon. Men han bestämmer sig typ för att hoppa av det här spåret. Det var, det är liksom, han har lite olika idéer om vad han ska göra. Typ. Man hoppar av det och så börjar han plugga då medicin. Ja, han började då plugga till läkare. Och på universitetet i Lyon så träffar han sin kommande fru Florence. Och hon läser typ farmakologi, tror jag. Efter några år då av dem typ så här, de blir ihop, de är slut lite sådär liksom. Så bosätter de, eller så blir de tillsammans så här for life och får då två barn längre fram som heter Caroline och Antoine. Och de bosätter sig då i Prevesin.
Kom igen. You can do it.
Det är som Moët, alltså det är ett sånt E med två prickar. Moëns, Mons.
Jag har ändå läst franska. Nej, och känner mig som ett frågetecken på allt också.
Nej, men alltså det är något fuffens. Okej, vi säger att de bor i Prevesin. Det ligger då också, det ligger mellan Jurabergen och Alperna och har tydligen utsikt över Mont Blanc. Och det ligger då precis liksom vid den franska gränden till Schweiz.
Gränsen.
Nej. Gränsen till Schweiz, till Genève. Och det passade oss himla bra för att Jean-Claude, han har liksom fortsatt utbilda sig efter läkarutbildningen och blivit forskare. Och nu har han då, efter typ så här många, många år, så har han fått ett jobb på Världshälsoorganisationens forskningscentrum som ligger då i Genève. Så att han pendlar dit liksom över gränsen, vilket typ ganska många andra gör. Och det är så här, flera av deras så här universitetskompisar flyttar dit och sådär. Så det liksom verkar vara en ganska mysig situation typ. Han forskar då på typ utveckling av mediciner. Och han jobbar en hel del med typ cancerläkemedel, men också med hans huvudområde är ateroskleros. Vad tror du det är för någonting? Åderförkalkning. Hade jag kunnat sagt rakt av. Men det gjorde jag inte. Och han är en extremt framgångsrik människa liksom. Han åker på internationella konferenser och träffar inflytelserika personer. Du vet, säga att han typ så här känner liksom ministrar och du vet verkligen så här, det går skitbra för honom och deras så här familjelivet är också jättebra. Hans barn går i någon privatskola och familjen åker på semester utomlands. Florence jobbar deltid på apotek. Hon jobbar typ, tar också dansklasser. Och så håller hon på med välgörenhet typ. Så att det är så här, ja, det går skitbra för dem. Det är bara det att allt från första början är en så jävla lögn.
Nej, berätta.
För Jean-Claude Roman klarade inte ens andra året på läkarlinjen.
Shit.
Och han har då ljugit för sin familj och alla i sin närhet sedan 1975.
Shit.
För han träffade då Florence under sitt första år på universitetet i Lyon, och de var ihop ett tag, men så här, strax innan slutproverna så dumpade han honom. Det här är andra terminen, eller andra året tror jag det. Och han är tydligen så himla förstörd. Jag tror bara att han couldn't be bothered. Att han missar provet. Alltså han beskriver typ hur han ligger så här i sin säng och bara, du vet, så ser klockan blir alltså, det
som en film,
ja, men du vet att det är verkligen så här, han ser klockan blir det tiden han ska gå upp. Sen ser han typ när provet börjar. Alltså det är verkligen så här, och så bara oj. Gick inte.
Gud vad sjukt.
Ja, men så han går inte dit och då kuggas han ju liksom, såklart. Men istället då för att berätta det för sina föräldrar så säger han att allt har gått superbra. Och sen typ sen resultatet kommer så ljuger han både för dem men också för alla som alltså i samma klass som han går.
Men gud.
Sen går han 12 år i andra terminen på läkarlinjen. Alltså han gör det om, eller han skriver in sig i alla fall, tror jag. Jag tror att det är det han gör. Han skriver in sig varje år hela tiden för att få tillgång till universitetet och sånt. Okay. Sen läser han samma böcker och sånt som sina kursare.
Som de som han inte hängde med på.
Exakt, och typ låtsas att han går i deras klass.
Men gud.
Han följer liksom med dem, han går egentligen inte i klassen.
Fan vad sjukt.
Jag vet, det är så jävla sjukt. Och Florence då har ju dumpat honom som sagt. Så för att få tillbaka henne så säger han att han har cancer till gemensamma bekanta. För att hon ska liksom börja tycka synd om honom.
Tok.
Och det funkar. Så då hon kommer tillbaka och de blir ihop igen. Och efter det så blir det liksom, men du vet, hon gifter sig och ska få barn och sådär. Alltså han har liksom ljugit.
När
på
blir han frisk från cancern då?
Ja, men det händer nog bara lite mer mirakulöst sådär. Och han säger typ att han går på behandlingar och sånt.
Fan vad stört.
Mm, jag vet. Och typ har kollat upp vilken läkare han är. Alltså du vet verkligen, verkligen så. Så han har då, det är liksom tidigt 70-tal och han har hunnit ljuga, eller mitten av 70-talet, och han har då hunnit ljuga både om att han har cancer för sin framtida fru och då att han är på väg att ta sig igenom läkarlinjen. Men det är liksom bara början. Den här storyn är så jävla sjuk. För efter då att han tycker att han har pluggat klart på universitetet och blivit forskare och sådär, då hittar han liksom på det här jobbet i sig själv, då på Världshälsoorganisationens forskningscentrum.
Det är inte sant att han det har ett jobb
där. Nej. Det är inte sant någonstans. Och då måste, så det är därför de flyttar till den här staden liksom, som ligger närmare.
Så jävla sjukt.
Ja. Så varje dag så säger Jean-Claude hejdå till sin familj. Och sen så åker han då, ibland åker han över till Genève med typ alla andra pendlare liksom. Och ibland så. Då så vandrar han runt i staden, men ganska ofta sätter han sig bara, ställer han bara sin bil på en parkeringsplats och typ läser den där eller typ tar lite naps eller sånt. Ibland sätter han sig i biblioteket och så pluggar han ibland då medicin för att kunna säga så bara nya saker han
vet
har kommit
vad jag
på.
Gjorde idag?
Exakt.
Men gud.
Och det han ibland också gör är att han åker till sin påstådda arbetsplats och skaffar sig sånt visitors pass. Så går han bara runt där nere och typ plockar på sig alla så här papper och sånt han kan hitta med deras, du vet, emblem på.
Men var får de pengar ifrån?
Vi kommer till det. Så att han liksom, du vet, allting som man kan få tag på gratis typ plockar han på sig. Han går också
han
typ
bara, vill
till
låna en penna från mitt jobb.
Ja, men alltså det är så. Han plockar också på sig så här, eller han köper typ saker i the gift shop för att det är så här, man bara jag jobbar på det här stället, så här är min mugg.
Men gud.
Japp, det är så jävla jävla sjuk. Han också typ, han tar så här en bild på huset och ger till sina föräldrar med ett litet kryss för där hans kontor är.
Så jävlar.
Och sen så när hans familj är över i Genève då på semester, så barnen bara, kan inte vi få se vart du jobbar? Han bara, absolut. Så stannar de utifrån och bara, där uppe. Pekar ut något random fönster typ.
Gud vilken tok alltså.
Ja. Ibland däremot så stannar han i Frankrike och vandrar i bergen eller bara sitter i bilen. Och så som sagt så pluggar han då liksom saker som han skulle kunna lära sig. Och du kommer ihåg att han åkte på massa internationella konferenser.
Mm.
Då är det bara att han checkar in på ett flygplatshotell.
Fy fan,
och sen så är han där i typ 4 dagar.
Men gud.
Och då kollar han typ upp vad det är för väder i den staden han ska vara i. Han köper turistguider. Som man fattar, man bara såhär, La Sagrada Familia, what a wonderful place. Alltså du vet att
gud,
det är liksom
stört.
Ja, jag vet. Medan han typ bara ligger där och kollar på tv och typ kollar på planen som landar och lyfter och sådär. Och varje dag så ringer han till sin familj och typ bara, idag har det regnat lite grann.
Gud vad obehagligt.
Ja, jag vet, det är så jävla. Och fattar hur länge det pågår? Vi pratar 18 år.
Alltså det är ändå något som är så otroligt fascinerande att lyckas hålla upp
ja.
En lögn av den storleken yep. under så jävla lång tid.
Ja, jag vet, det är verkligen.
Det måste ju vara
helt
så svårt.
Galet. Ja, och framförallt vilken typ av person är man liksom. Alltså, ja, okej, okay, nu pratar vi om pengarna då. För att det är ju, hur klarar han sig? För de lever ju liksom ett ganska gott liv.
Mm.
Alltså det är barn i privatskola, det är liksom semestrar, alltså så här. Det, men det är ett
det
liv som matchar
bra.
Hans jobb helt enkelt liksom. Och det som då, de har sålt någon lägenhet som de ägde i Lyon typ, men det är ju bara startkapital liksom. Utan det han gör är att han säger till alla i sin närhet att eftersom han jobbar på det här jobbet och du vet har någon slags sån statssituation i då Schweiz.
Han säger åt att han ska skatte.
Nej, utan jo, lite så. Det är lite skamigt. Men framförallt säger han då att han, i och med att han jobbar med det här, får typ, kan investera i saker med någon sån 18% ränta. Du vet, det är någon sån grej liksom. Så att om, och det gäller för hans familj med. Så att bara han får folks pengar så kommer han kunna investera de pengarna. Och liksom få
don't
ut så mycket.
It.
Så alla typ i hans närhet ger honom as mycket pengar över åren liksom. Du vet, familjemedlemmar, både hennes familj och hans familj och även typ så här deras kompisar.
Men gud.
Så att det, han lever liksom på de pengarna, vilket också stör mig lite grann. För att grejen är att om han hade varit smart när han hade kommit på den grejen.
Att investera dem på riktigt.
Exakt. Mm. Exakt. alltså så här, bränn lite mindre pengar och sen typ börja jobba på det i alla fall. Men grejen är inte att man är så här.
Man är ju, han är ju så jävla lat. Alltså han har ju lärt sig att han kan fiffla sig genom allting.
Men plus att jag tänker att man är så jävla djupt ner i skiten då. Att det liksom är så här. För att okej, okay, om det inte skulle vara pengarna. Men det är ju fortfarande det här att han har ljugit sig genom en hel jävla alltså, utbildning.
Men det är det jag menar. Han har ju lyckats bli läkare utan att göra ett skvatt.
Det är typ. Verkligen sant. Men fattar du hur tråkigt han måste haft?
Alltså så tråkigt.
Alltså tänk att varje dag. För då tänker jag typ att om man ändå ska köra iväg sina barn till skolan vet jag. Så säger att han lämnar av dem vid liksom så här 8. Och sen så var det...
Var en hel dag.
Varje dag var det. Det är så jävla sjukt. Jo, men jag tänker typ att just i och med att det är sparpengar som man inte typ vill ha tillbaka hela tiden så kanske man inte märker det på ganska lång tid. Liksom.
Nej, nej, verkligen.
Och det finns då de som menar att Jean-Claudes svärfar var nära att avslöja honom 88. För han bad dem att få ut en del av sina pengar som då Jean-Claude hade investerat åt honom för att han ville köpa en Mercedes.
Mm.
Och det som hände då var att svärfan trillade ner för en trappa.
Nej.
När han och Jean-Claude bad, det var bara de i huset. Men det dömdes liksom olika typ.
Såklart.
Och efteråt så sålde hans då svärmor huset de hade bott i.
Vad hände med pappan?
Han dog.
Han dog.
Han dog 88 oktober tror jag det. Och då vet du sålde hon det huset och sen så gav hon alla pengarna för honom att investera. Så det är liksom ja, det är för mörkt. Men det här är då inte något någon domstol eller något sånt liksom. Men det är typ det är en teori kan man säga. Så i början av 90-talet så skaffar Jean-Claude då ett nytt sätt att underhålla sig under sina oändliga dagar. Han skaffar en älskarinna.
Jajamän.
Yep. Barnpsykologen Corinne som bor i Paris.
Wow.
Ganska knulligt.
Så mycket.
Och även Corinne då får höra om Jean-Claudes otroliga affärsmöjlighet.
Så hur nära är det här till Paris?
Jag vet inte. Men han är ju runt och reser i jobbet, vet du. Alltså det är ju det. Han reser ju i jobbet jättemycket förutom att han inte har något jobb, så då kan han lika gärna ligga med en barnpsykolog. Eller en annan psykolog. Hon ger honom då 900 000 franc. Vilket jag
det är förstått. Ganska mycket.
Ja, det är typ det. Om det är typ så här.
Det är gånger 6 typ eller sånt där.
Det är nog till och med mer, tror jag. Att det är typ, om man räknar i... Nej, vänta. Okej, jag vet inte. Det stod väl någonstans, det var typ 120 000 euro. Men jag menar, det har inte varit frank på ett tag, så det var svårt att... Ja.
Alltså det finns ju schweizerfrank.
Jag vet, men det här var franska frank som jag kollade.
Okej, nej.
Det är mycket pengar. Och det blir då problem när Jean-Claude och Corinnes affär tar slut. Det blir ju inte problem. Det har varit problem ganska länge nu. Men det fortsätter vara problem och det trappas upp. För hon vill då ha tillbaka sina pengar.
Såklart.
Och då inser han liksom att han bara, fan, typ, nu kan det börja gå åt helvete rejält. Liksom. För att han har ju liksom inte kvar hennes pengar. Men då plockar han upp en gammal favoritlögn. Cancer. Han bara, åh nej, jag har cancer typ. Jag kan inte ge dina pengar för att jag har cancer. Och de blir typ vänner igen. Bara, alltså han köper för sig lite tid helt enkelt. Och när de ses strax innan jul 92 så ligger hon på typ och är så här, men du, jag vill ha mina pengar, åtminstone en del av dem liksom. Och han bara, absolut, vi ska läsa det, vi ska ordna så att jag ska lämna över de pengarna. Men vill du också följa med mig på den här middagen med lite ministrar och lite typ superforskare och sånt. Hon bara, jättegärna, det vill jag, i början av januari. Så de bestämmer det, att han ska liksom lösa pengarna, men också att hon ska följa med då. Så ungefär samtidigt som det här händer, också precis strax innan jul 92, så vill en av barnens lärare ha tag på Jean-Claude. För att det är någon grej så här som de vill prata om med skolan eller whatever. Och då inser den här läraren att skolan inte har hans jobbnummer. Så då kollar den här läraren upp på Världshälsoorganisationens hemsida och typ letar på hans namn och bara, han finns inte där. Bara, det är lite konstigt.
Tänk att ingen har gjort det innan.
Jag vet,
på något vis.
Jag vet. Nej, nej. Men det blir ännu konstigare. För att hon träffar då på Jean-Claudes fru Florence på stan och bara, varför har inte vi, eller typ, jag har försökt få tag på honom och hitta honom inte typ. Och Florence bara, jag ska kolla med honom typ. Men grejen är att Florence har inte heller hans jobbnummer.
Nej.
För att han har inget jobb. Så det han har löst är någon slags medlande service som blir ett liksom, som är att man ringer till någonstans och då skickas ett nummer till hans personsökare. och då ringer han upp liksom. Mm. Så han har löst, han har gjort någon sån setup typ. Mm. Just det, han använder också typ så här för att få det att verka lite mer legit, så tar han ofta ut pengar i banken vid Världshälsoorganisationen, och han typ skickar ofta brev därifrån.
Alltså snark.
Alltså han gör mycket sådana saker. Mm. Så hon säger typ att hon ska, att Florence ska säga till sina lärare att hon ska kolla det och typ lösa det. Men ingen vet då om hon någonsin faktiskt gjorde det. För att en vecka senare så kommer då Florence, barnen Caroline och Antoine och Jean-Claudes föräldrar M och Anne-Marie vara döda.
Nej.
För i början av januari 1993 så tar Jean-Claude Roman ut 2000 franc och åker till Lyon. Och där köper han en, ja, men typ en elpistol, fast det säger att det liksom är en, jag tror inte att det är en pistol, men du vet typ sån som är Handmaid's Tale. Lite sån som är som en stav mer.
Ah, okay.
Typ sån tror jag att det är mer. Varför blir jag så glad för det? Han köper det. Han köper en ljuddämpare för ett 22-kalibrigt vapen. Han köper kulor, han köper tårgas. Och så ger han tydligen 500 franc till en hemlös man. Som man skryter om lite senare. Och när han är hemma igen så lånar han ett vapen då, som passar den här ljuddämparen av sin pappa.
Okay.
Och när han kommer hem så sitter då hans fru Florence.
Undrar inte pappan vad han ska ha med en pistol till?
Han kanske säger, jag vet inte vad
han
säger.
For protection.
It's for protection. Jag vet faktiskt inte. Men jag tänker typ att man inte tänker den här läkaren som
nej,
är min
ska
son.
Döda hela sin
nej,
familj.
Och nej. Även mig. Nej, exakt. När han då kommer hem så sitter han tillsammans med Florence i soffan och tröstar henne. För hon har just då pratat med sin mamma och hon har typ fortfarande så här, hon har det jättetufft efter fortfarande, det har gått 5 år sen hon blev änka. Och det är fortfarande typ jättetufft liksom. Hon är fortfarande, hon mår jättedåligt. Och typ, du vet, det är också sån, lite sån som guilt game med sina barn och sådär. Så att hennes, men Florence mår ganska dåligt över det. Så de sitter och pratar om det och typ han tröstar henne. Och nästa grej som han minns, Jean-Claude Roman, är att han slår Florence i huvudet med en kavel.
Ah.
Om och om igen tills hon är död.
Nej.
Och nästa morgon då, jag tror att han lägger typ kroppen uppe i sängen. Och jag vet inte om han går och lägger sig eller om han sover någon annanstans. Mm. Men nästa morgon då så vaknar han och barnen tidigt. Han säger då till dem att Florence fortfarande sover. Så de sätter sig alla tre tillsammans i soffan och kollar på tecknad film. Och äter Cocoa Puffs. Men de är små liksom. Mm. Alltså de är, så jag skulle gissa att de är kanske så här, du vet, 6 och 8.
Mm.
Alltså typ den åldern. Och så de sitter och kollar på tecknad film och äter Cocoa Puffs med mjölk tillsammans. I en timme. Och sen säger då Caroline att hon känner sig trött. Och han svarar att hon typ sa, men du har nog feber. Att hon bara, jag är trött och typ frusen.
Mm.
Han bara, men du har nog feber, så gå upp och lägg dig. Det är nog en bra idé typ. Och när hon har lagt sig i sängen så hämtar han sitt vapen.
Nej.
Och skjuter sin dotter.
Fan.
Och sen gör han då samma sak med sin son Antoine. Och när hela hans familj då är död så går han ut och köper tidningen. Sen packar han ner och typ kollar posten och sånt. Det är så jävla sjukt. Sen packar han då ner vapnet och kör till sina föräldrar. Och de tre äter lunch tillsammans kan man se senare. För att det typ är så här dukat och sånt. Och efter maten ska Jean-Claude hjälpa sin pappa att fixa någon grej i huset. Tror att det är någon så här ventil eller något som är trasig. Så hans pappa bara, men följ med, ska jag visa liksom. Och när han vänder sig om och så skjuter han då sin pappa.
Men gud!
Och sen går han då ner till sin mamma och skjuter henne i vardagsrummet. Och hon är den enda som är vän mot sin son och sin mördare när hon dör. Och sen så kör han mot Corinne i Paris.
Dum, 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 dum.
För han har ju då bjudit in henne till den här middagen.
Mm.
Så det är på något så här, det ska vara på något superfancy ställe utanför Paris, ganska långt utanför. Så de kör väldigt länge ut på landet liksom.
Mm.
Genom skog och verkligen så här lantligt. Och han, de kommer lite vilse och hon börjar bli lite irriterad och är så här, men fan, du måste ju veta vart vi ska och du vet så. Och då börjar han leta efter någon papperslapp till det här stället som de ska åka till. Och du vet, där det ska finnas telefonnummer liksom. Så att han typ börjar leta men hittar inte. Så då stannar han för att leta igenom bagageluckan för att se om han har lagt det där. Men och så han går ut då och säger han typ så här, men jag hittar inte. Men däremot hittar jag det här smycket som jag hade glömt bort att jag ska ge dig.
Mm-hmm.
Så hon ställer sig upp liksom, och går ut bilen och han ska hänga på henne smycket. Och istället då för smycket så får hon tårgas i ögonen. Och sen skjuter han den då med den här alltså elpistolsliknande grejen liksom. Och jag tror också eventuellt också att han lägger någonting runt hennes hals. Usch. Och är på väg att börja strypa henne liksom. Men hon börjar liksom bärna och be för sitt liv typ, och så här, kollar honom i ögonen. Mm. Och sjukt nog så funkar det.
Mm.
Så att han faktiskt bara alltså, så här,
backar.
Ja, han backar. Och sen sätter de sig tillsammans i bilen. Och hon beskriver lite grann som att det är som att de har varit igenom något tillsammans typ.
Mm.
Att det är så att de, du vet, börjar liksom hantera det som att de båda har blivit utsatta för någonting liksom. Och det tar alltså 2 timmar att köra tillbaka.
Åh, fy fan vad hemskt.
Och hon sitter där och typ när de stannar och du vet går iväg och sånt, så tar han med sig liksom nyckeln och sånt, så att det är liksom hon kan inte köra iväg.
Ja, typ.
Så han kör under 2 timmar och gråter och gråter och gråter och säger då att det är cancerns fel. Cancern har gjort honom galen.
Alltså.
Bara, absolut. Det är den påhittade cancern som ställer till de här problemen. Och han lovar då att ge tillbaka hennes pengar och hon lovar att inte berätta för någon. Så han släpper av henne.
Nej.
Och kör hem igen till sitt hus där hans familj då är mördad.
Men gud.
Fatta när man inser hur nära det var efterhand.
Alltså, så sjukt.
Alltså nästa natt så häller han då ut bensin runt om i det huset och tänder på. Och sen tar han typ stora doser, men inte så stora doser att han kan riskera att dö av någon slags lugnande eller ett sömnmedel, något sånt. Men han hinner liksom inte ens täcka av innan brandkåren kommer. Alltså, jag vet inte ens riktigt varför.
Typ. Nej.
Om man nu ändå, alltså, för grejen är att jag hade nog fattat om han liksom begick självmord. För att det är så här, det här kommer ju aldrig sluta bra.
Nej.
Men att, jag vet inte om man tänker att man ska få lite sympati då eller någonting.
Säkert.
Men han måste ju bara ljugit så länge att han börjar gå på sin egen
lögn. Jag tror verkligen det.
Det måste ju typ vara så.
Det blir ju typ så, det vet man själv när man har ljugit om någonting lite mindre, i mindre skala.
Att man börjar, att efter ett tag
bara... Det var nog så det var.
Det är som att jag har ljugit för om att jag är sjuk för att jag ska slippa åka hemifrån idag.
Exakt.
Jag tror på det nu. Okej. Men grejen är ju då att man märker ju, som sagt, huset brinner och brandkåren kommer dit. Sådär. Man märker ju typ direkt att så här, den här familjen har inte dött. Alltså den här familjen har inte dött av branden liksom. Utan de är ju skjutna och slagna och du vet så liksom. Och när Jean-Claudes morbror får då uppdraget, eller så här, han ska åka och berätta för sin
syster.
Jean-Claudes morbror.
Jaha.
Sin syster. Och, eller det kan vara farbror också. Mm. Men ja, Jean-Claudes föräldrar ska han då berätta för om det här som har hänt. Så hittar han då deras kroppar också. Mm. Och direkt då så fattar man ju typ något som, att vem det är som ligger bakom liksom. Och också typ att man börjar kolla, man bara, okej, men vad fan, han just det, han pluggar, han jobbar här på Världshälsoorganisationen, så bara, nej vänta, det gör han inte alls, bara, okej, men vänta, han har gått på det här universitetet, han har gått på det universitetet, bara, nej, han har aldrig gjort det, han är inte med i typ läkarorganisationen, han har inte gått hos den här personen som säger, han säger botar hans cancer, alltså det är liksom, det är allting.
Allt är bara en väldigt,
men det är så intrikat, att det är så himla, det han har tänkt på så många
år,
han har ju haft tid att tänka i och för sig.
Alltså verkligen alla dagar i bilen eller på berget.
Exakt. Så otroligt många timmar på parkeringsplatser. Så rättegången börjar då den 25 juni 1996 och den 6 juli döms Jean-Claude Roman till livstidsfängelse med möjlighet att bli frigiven efter 22 år. Och det är då 2015.
Ah.
Och jag tror inte att han är frigiven.
Nej.
Jag har inte lyckats läsa mig till det i alla fall. Och läkare då som har undersökt honom innan rättegången beskrev honom som en person som omöjligt kan släppa sin lögn och släppa sin fasad.
Okej. Okay. Gud vad spännande.
Jean-Claude Roman.
Det är så spännande med personer som lyckas ändå liksom göra det.
Ja, alltså det har ju något.
Mm.
Och men just att det är så lång tid som sagt och att det är alla. Men jag kan också typ, jag tänker att man kan relatera till en jätteliten bit av den ångesten som han måste känna.
Alltså
du vet att man är så här, att man har haft sådana situationer. Det kan ju typ räcka, så kan jag vara typ om jag har varit typ så här, men kanske när man var yngre framförallt och man var typ lite dum i huvudet på fyllan.
Mm.
Att man bara, nu måste jag flytta till ett nytt land och alla här hatar mig.
Nej, men jag tänker också typ så här, hur en ganska liten lögn ofta föder en större.
Yeah.
För att man så här, måste alltid täcka upp sin lögn med en lögn.
Verkligen.
Och till slut så är, för det som alla faller är ju att man inte håller reda på det, att man bara, nej jag var med Karin, jag var med Lovisa, nej jag var, och sen så bara, jag var okej, jag var ensam hemma och åt chips.
Gud, dina stora livslängder. Det tycker jag är någonting som du borde vara oftare.
Yeah.
Ensam hemma och äter chips.
Yeah.
Jo, men också för att det som jag tycker är fascinerande är att det är ett sånt litet vardagligt, alltså det är en sån liten vardaglig händelse som sätter igång det.
Eller hur? Att det, inte det är bara att omtänta och tagit sig vidare.
Det är bara att han ligger kvar i sängen.
Mm.
Det är liksom det enda som händer.
Mm.
Och sen går det 18 år. Och sen är han, har han mördat 5 personer.
Mm. Det är vidrigt.
Det är så jävla skönt.
Jag har ett lite annorlunda fall den här veckan.
Mm.
Det är tips.
Okej.
Okay. Är du redo?
Jag är så redo.
Den 16 november 2013 är några personer ute i skogen och jagar.
Okej.
Okay. När de är ute där i naturen så är det en av personerna som snubblar över 3 skelett. Eller 3 delar av 3 skelett.
Mm. Okay.
Skelettdelarna visar sig tillhöra 2 vuxna och 1 barn. Och de här personerna som har hittat det kallas såklart dit polisen. Och forensics kallas dit. Och när de undersöker skeletten närmare, alltså det här gör de ju inte i skogen, men när man undersöker skeletten närmare så inser man att skeletten tillhör familjen Jamieson med pappa Bobby Dale, hans fru Sherilyn och deras 6 år gamla dotter Maddie Storm Star.
Okay.
Som har försvunnit 4 år tidigare.
Oj!
Mm.
I'm hooked. I'm intrigued, man.
Bra. Familjen Jamieson levde något som verkade vara ett helt vanligt liv i en liten stad som heter, eller som heter Eufaula som ligger i Oklahoma.
Mm.
Ända fram tills den 8 oktober 2009.
Okay.
Då är sista gången liksom man ser familjen. Familjen åker hemifrån sitt hem och sen försvinner de helt mystiskt och kommer aldrig bli sedda ever again alive.
What?
Ja.
Vänta, så man har bara sett dem lämna och sen är det nästa grej man ser hittar i de här skeletten.
Ja. Eller jag ska låt mig walk
du bara,
you through
och,
it.
Och, nu...
Det var det. Tack för den här veckan.
Bra.
Dum, dum, dum. Samarbete med Next Story.
Alltså, har du någonsin lyssnat på våran podd?
Ja, jag vet. Nej. Det var bara ett försök till skoj som inte flagg.
Det var bra, det var bra.
Så den 8 oktober 2009 åkte familjen hemifrån. Och den sista gången man såg dem var den här dagen i sydöstra Oklahoma av en man som hon helt random.
Mm.
Och anledningen till att de hade åkt till den här platsen där de såg sist var för att familjen skulle titta på 40 hektar land som de var intresserade av att köpa.
Oj.
Och de ville köpa land, det här liksom landet, för att flytta dit en sån här alltså en container typ som de skulle bo i. De ägde redan den här containern som de ville flytta dit och flytta in.
Men vänta, en container?
Alltså, jag vet inte vad det heter. Alltså, det är med tak och väggar och 4
väggar.
Det är med tak och väggar och dörrar liksom.
Okej, men det är sånt flyttbar bostad typ. Är det typ
nej, det är alltså en...
Det är en vanlig container.
Det är en... Alltså det är inga, jag tror det i alla fall inte. Så som jag förstått, det är inga fönster, det är liksom inga dörrar, utan det är bara liksom en helt vanlig
container.
Alltså, i min värld är det en container.
Förlåt.
Ja, de ägde redan den här och skulle flytta den dit och flytta in i den. Men det hände ju då aldrig för att familjen försvann.
Mm.
8 dagar efter att de hade setts av den här mannen för sista gången så är det nog ett gäng som hittar familjens bil. Och bilen hittades i Latimer County, vilket var ungefär en timme ifrån där de bodde.
Mm.
I bilen så hittade man också olika tillhörigheter till familjen som liksom var ett tecken på att de kanske inte planerade att vara borta en längre tid från bilen. För man hittade deras, båda föräldrarnas plånböcker med ID-kort. Man hittade bådas telefoner. Man hittade mamman, alltså Sherilyns handväska och även familjens hund.
Oj!
Ja, och hunden var uttorkad och hungrig men fortfarande vid liv.
Mm.
Och utöver de här liksom ändå ganska alldagliga sakerna så hittade man också $32,000 i kontanter i, som var nedproppade i typ en sån tygväska och instoppat under förarsätet. Och det som gjorde det liksom, alltså det är alltid konstigt att hitta en sån stor summa pengar, men det som var extra konstigt var att både Bobby Dale och Cheryl Ann gick på bidrag vid tidpunkten de som de försvann. Nej. Så liksom, det var inte så troligt att de...
Men gud, det här är så konstigt.
Ja, det är så konstigt.
Än så länge är allt väldigt konstigt.
Ja. Och vid den här första, liksom, vid första tanken på varför det var pengar så tänker polisen och alla att det är droger involverat. Ja. Men man kunde typ inte fatta varför man hade tagit med sig sin dotter till en potentiell droguppgörelse typ. Och det fanns inga andra spår i bilen, så man kunde heller inte avgöra om de hade blivit tvingade ur bilen eller om någon hade, eller om de hade lämnat det helt frivilligt. Inga bevis på något, eller inga tecken på någonting, inga så. Det
finns inget att gå på.
Nej. Så himla konstigt. Och efter man hade hittat bilen så satte man ihop ett jättestort liksom sökgäng och man gick igenom jättemycket skog och omkringliggande mark för att se om man kunde hitta spår eller om man liksom rent ut sagt kunde hitta familjen. Vilket man inte kunde. Så man hittade ingenting.
Mm.
Så det här fallet skulle komma att bli ett cold case i 4 år då. Fram tills man hittar de här skelettdelarna i november 2013.
Och hur långt ifrån var de, vet du det?
Alltså nära.
Det var ändå så?
Ja, jättenära. Men man har ändå inte hittat det.
Nej, alltså jag kan inte fatta typ hur man någonsin hittar typ någonting när man gör skallgång. Alltså nej, det krävs verkligen så. Det krävs ju ändå stora mängder flyt också.
Alltså verkligen. Och, men jag vet inte, det är så jävla konstigt.
Så jävla weird.
Men när man hittade kropparna så hade de då blivit så nedbrutna liksom av naturen. Så att det var omöjligt att avgöra vad som hade dödat dem.
Mm.
Om man inte hade varit Bones, har jag skrivit. Stark serie.
Ja, verkligen. Saknar.
Verkligen, jag med. Skeletten, jo här, de hittades 3 miles ifrån bilen.
Just det.
Så det är
en
typ
mile är väl 1,6 eller någonting.
Ja.
Kilometer alltså.
Exakt. Mm. 1,6 för alla invigda i Karins kilometerklubb.
Sån tråkig version av 10 000 meters klubben.
Exakt.
Det är bara att vi ses och pratar om kilometer.
Man vet hur mycket en mile är. Ja, men så när man hade hittat skeletten så öppnade man ju såklart upp fallet igen och så började man gå igenom närområdet och söka mer noggrant kanske. Jag vet inte hur noggrant du sökt första gången. Och det första, eller då började man liksom göra fynd, dels i skogen som jag ska berätta om, men det första man hittar, liksom, det är konstigt att man inte har gjort det här innan, men det som kommer fram då är en övervakningskamera, eller film från en övervakningskamera utanför deras hus. Där videon visar hur Bobby Dale och Cheryl Ann går fram och tillbaka mellan deras hus och deras bil och packar in saker i bilen kvällen innan de försvinner. Och det har beskrivits som att de rörde sig som om de vore i trans under tiden de gick tillbaka. Alltså de går så här helt hackigt.
Har du sett det?
Ja, men fast, ja det har jag.
Tycker
fast,
du att det, du tyckte inte det var så konstigt?
Nej, men jag vet inte, för att det filmet jag såg var, det var så här samma slinga som upprepades och det är typ som att det är så här.
Då är det som att vem som helst går i trans.
Ja, men eller liksom också filmat typ så här var 50 sekund. Så att det är så här. Det kanske finns bättre, men den var inte så.
Nej. Men okej, okay. Så de packar massa saker i bilen.
Ja. Men jag vet inte vad, för, för jag vet inte om det inte har hittats i bilen eller om det bara inte är värt att skriva vad det är.
Ja.
Utöver den här filmen som man hittar så får man höra att Bobby Dale har sökt upp en präst några dagar innan deras försvinnande.
Mm.
Han ska då ha berättat för prästen att deras hem var hemsökt och att de hade hittat 2 av 4 spöken på taket.
Mm. Det lät gulligt på något sätt.
Eller hur?
Nej, men, ja, men inte ska väl ni vara här? Kom in!
Det kanske inte ska vara spöken, det kanske snarare är
händelser.
Andar typ.
Ah, okay.
Händelser.
Jag tror det mer att det var liksom att de har haft 2 av 4 experiences.
Nej, jag tror att det är andar.
Gastar.
Ja, typ. Och Bobby Dale ska också ha frågat prästen om han hade några övernaturliga kulor som han kunde låna till sin pistol som han kunde skjuta andarna med. Och tydligen hade Sherilyn även köpt en satanistisk bibel som Bobby Dale berättade för prästen att han hade läst. Sherilyn hade också påstått att hon hade kraften att utföra exorcism. Och det här ledde då att det var vissa som trodde att häxkraft hade varit en del av deras
men
död.
Gud.
Och
jag tror på det.
Jajamän. Och utöver skeletten så hittade polisen också skor, bitar från kläder, tänder från en vuxen. Ja, det var de grejerna. Och tänder från en vuxen. Och allt detta bekräftades att de tillhörde familjen Johnson.
Jag menar bara, det var ingen annan ställe.
Nej, det var deras. Man kunde nog jämföra det med tandkort.
Just det, tandkort.
Och eftersom man inte vet någonting om vad som egentligen har hänt med familjen så har det bildats flera teorier utöver den här första drogteorin som man hade. Teori 1. Cheryl Anns mamma Connie Cocotin trodde att hennes dotter och barnbarn och svärfar hade blivit involverade med en sekt och att de hade blivit mördade av några våldsamma sektmedlemmar. Hon hade däremot inget namn på sekten eller bevis för det här.
Men sa hon typ så att de hade börjat prata om det eller var det liksom, det var bara källafiling?
Ja,
okay.
Jag tror det.
Jag är ju allmänhet för källafiling.
Jag med, alltså 100%. Teori 2. En annan teori då som florerade var att det var ett som kallat murder-suicide.
Just det.
Polisen hade hittat ett argt brev som var skrivet av Cheryl Anne till Bobby Dale. Och brevet var 11 sidor långt och bara fyllt av utskällningar. Och det fick polisen att tro att kanske Bobby Dale hade kört hela familjen ut i skogen och sedan mördat sin dotter och sin fru innan han själv tog sitt liv.
Vänta, förlåt. De visste ingenting om hur de hade dött.
Nej.
Nej. Men det känns, ja.
Inte heller det här kan ju bevisas.
Nej, nej.
En tredje teori, inte så spännande men dock så möjlig är att familjen hade kört ut i skogen och sen kört vilse och sedan hade de dött av nedkylning. För området där de hade sett senaste livet hade varit utsatt för kraftigt regn under just den här perioden då de försvann. Det som talar mot det är att de har lämnat typ allting i bilen.
Ja, det känns, för jag menar, då är tanken typ att så här, de kanske har kört fast med bilen och sen så ska de typ gå därifrån för att söka hjälp. För annars finns det ingen anledning att lämna bilen egentligen.
Nej. Precis. Typ. Och om man lämnar så bilen så tar man ju med sig grejerna. Ja, och hunden liksom.
Ja, gud. Ja. Framförallt hunden och även plånböcker.
Teori 4 är, det här är den sista som jag kommer säga. För det var ju drogteorin.
Sektteorin.
Sektteorin. Vilseteorin. Murder-suicide och även den här övernaturliga händelser.
Jävla massa.
Det här är den sista. En annan intressant teori var att det var Bobby Dales 67-åriga pappa Bobby Dean Jamieson som hade mördat hela familjen. För ungefär 6 månader innan familjen försvann hade Bobby gjort en anmälan, en så kallad protective order mot sin pappa för att pappan hade hotat att mörda Bobby Dale med familj vid 2 olika tillfällen. Den första gången i november 2008 och den andra gången i april 2009.
Men det var ju han.
Men inte heller det här kan bevisas.
Men vad var anledningen till att han ville mörda dem?
Det vet jag inte.
Men det var han. Tror du inte det?
Ja, alltså det är sjukt konstigt. Men det måste vara någonting skumt med det. För att, hur har de annars hamnat där?
Jo, men också det här, undrar jag.
Ja.
Varför sökte de så dåligt från början?
Det undrar jag också.
Hade Bobby Dean några connections to the police?
I don't know. Perhaps he did. Men jag tänker att man kanske trodde så länge typ att men på att de typ hade så här, they joined a cult typ så.
Jag vet, men det är ju inte 70-tal, för då kändes det som att, alltså när man läser om den...
Nej, exakt, det var ju nyligen.
Ja, exakt. Alltså det, alltså, det var inte typ så att de rymde hemifrån, var inte liksom.
Och det var, de gick ju på bidrag och sådär.
Var fan kom pengarna ifrån? För grejen är att om det hade varit knarkgrejen så hade de väl ändå också tagit pengarna.
Exakt, man tror ju det.
De hade ju tagit pengarna då. Alltså då menar jag att de som hade mördat dem hade ju också tagit pengarna.
Exakt, och det här är också bara källa feeling. Men det känns inte som att de hade drogproblem.
Nej. Nej men och sen som sagt också typ så här, eller det hade man ju framförallt kunnat skaffa bevis för att det är så här, de brukade göra knarkaffärer, de brukade med sitt barn när de gjorde knarkaffärer.
Alltså så, ja verkligen.
Alltså det känns inte som att det borde vara svårt att hitta proof för.
Nej.
Men ja, det är väl spöken eller?
Jag skulle tro det.
Men jag vill veta mer om vad det var. Vad det var för spökighet.
Ja men jag vet inte det. Men jag vet, alltså allting är så konstigt. Och det här känns väldigt olikt mig, för jag gillar ju att få svar på saker.
Jag vet, för att jag blev lite förvånad för att du frågade mig häromdagen om det var spekulation, om du presenterade olika teorier. Och då sa jag att det inte var det vi håller på med nu däremot. Nej, men det är ju... exakt, för du brukar ju hata olösta saker. Men grejen är att man gillar ett mysterium. Mm. Jag tycker alltid att alltså, alla fall som närmar sig mysterium.
Mm.
Jag vill också ha stories om mysterium. Det kan jag få skicka till oss också. Alltså typ, jag älskar den Summerton Man. Du vet han som hittades på en strand.
Ja.
Med typ en utriven sida från en typ, så sjukt obskyr typ persisk diktsamling.
Just det.
Och typ den Who put Bella in the Witch Elm är en annan sån. Jag älskar det Jatlov-passet. De skidåkarna, du vet, som dog ju i typ så här Sibirien.
Nej.
Och de hade så här skitkonstiga skador och sånt.
Det minns jag inte.
Alltså, jag kan berätta mer sen.
Ja. Nej, men precis. Det var det som kändes att det här var liksom... det var så spännande. Så tack för tipset.
Varsågod.
Nej, men inte du.
Okej. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Som sagt,
glöm inte Musikhjälpen.
Glöm inte Musikhjälpen nu. Om vi bara skänker typ lite pengar allihopa, så
är vi där snart.
Så är vi där, exakt. Och sen som sagt, ställ frågor till oss i gruppen. Skicka in stories vi borde höra till mig, mordmotmord@gmail.com. Följ oss på Instagram, där heter du @Sandell. Anna heter @KarinLondre. Har vi något mer?
Jag tror att det var allt.
Okej, jag håller på att kollapsa nu.
Hej.
Hej.